Du lyssnar på The Glamorous Life. Out in the field again. Hells to the yeah. Idag sitter vi på en bar här på Söder. På den här gatan med alla haken. Vad heter den här gatan?
Den här gatan heter Folkungagatan. Och haket vi sitter på heter... Det säger vi inte, för då kommer ni inte staka oss.
Men på denna gatan hittar du öl för 29 spänn. Och det är allt du behöver veta för er turister ute i landet. Eller icke-stockholmare. Jag är ju själv inte det heller, men ni fattar vad jag menar.
Guernica har precis ätit mozzarella sticks. Helvete. Halloumi sticks. Hur var de? Hur var de?
De var feta. Riktig LCHF-fett. Fettma här. Så jag känner mig lite äcklig.
Men det var gott. Det var himla gott.
Men då är det ju rätt så här glamorösa mode.
Fettigt.
Jävligt fettigt. Men det var gott. Det var himla gott. Det var det. Så.
I'm happy for you. Vi har med oss någon idag.
Ja, anledningen till att vi sitter här är för att vi har en gäst som vi har sett jättemycket fram emot att få intervjua. Och det är Mimmi, Mimmi aka Mimmi Driver. Hej Mimmi.
Hej.
Varför kallas du för Mimmi the Driver? Vi har säkert redan gått in på det här förut. Men din version av det?
Mimmi Driver? Jag vet inte, det var... Jag körde ju, jag kör massa band, det är därför. Och driver betyder ju förare.
Ja, men är det inte någon film? Det känns som att en karaktär
är
en film.
Nej, jag tror att det är någon brittisk skådespelerska eller något. Eller sångerska, kanske både och. Som jag heter Minnie Driver.
Aha.
Det gör det.
Men alltså, men du kör runt band och det gör du alltså inte helt random mitt på dagen, utan det är ju framförallt under turnéer, eller hur?
Ja, just det. Ja, jag kör ju dem dit de ska, såklart.
Till gigs och...
Ja, just det. Turnébusschaufför heter det. Mm. Ja. Jag kom inte på Mimmi Driver själv, utan det var någon som gav mig det smeknamnet.
Vem?
Jag tror att det var trummisen i gamla 80-90-talsbandet Vane som kom på det.
Coolt.
Jag vill minnas det.
Mm. Hur liksom, du kör band, du kör turnébuss. Jag vet också om att du säljer merch.
Ja, just det. Mimmi merch också.
Det är ett bra paket man får när man bokar. Men jag tänker så här, vill du berätta hur du liksom... Det känns ju inte som det liksom mest... Man drömmer om att vara en del av rockvärlden liksom. Det känns inte som det mest självklara spåret man ger sig in på då. Hur hamnade du på det här spåret liksom?
Nej, alla borde väl drömma om att vara en del i rockvärlden, tänker jag.
Jag håller med.
Ja, nej, men jag älskat rock sedan jag var liten liksom. Och jag började med att ha ett litet punkband som hette Muppgift. Muppgift, ja. Jag spelade elgitarr. Men när vi skulle ha vårt första live-gig så tror jag kräktes kanske 3 gånger innan vi skulle upp på scen. Ja, det var det värsta jag varit med om. Så då kom jag på att det kanske finns andra sätt att få vara med bakom scenen.
Gick du bara bakom scenen då? Eller vart gick du någonstans?
Tog du dig igenom det här gigget?
Ja, nätt och jämnt. Jag var väl 14. Vi fick väl kommentarerna att ni är så bra, ni spelar bara på attityd. Det var i alla fall en bra komplimang.
Ja, ni fick i alla fall inte så här, ni är bra för att vara tjejer.
Nej.
Det är väl jättebra för ett punkband. Det är väl egentligen allt punk handlar om, eller?
Bara attityd.
Ja, men jag menar att dissa någon punkare där ute, men det handlar ju mer om attityd än just musicerande.
Men vilket var liksom, minns du liksom första gången du fick sälja merch eller köra något band?
Ja, jo. Ja, men det minns jag. Det var Stockholm Rock, allt, om det kan ha varit 2011. Så ja. Men det var någon Kvasthilda, Karin, som jag jobbat med innan som logevärdinna och så. Hon skrev ut på Facebook att de behövde någon med körkort. Och jag hade ju precis tagit mitt körkort. Och jag hade inga pengar att gå på den festivalen. Så jag tyckte att det var jättebra att komma in gratis och köra runt dem lite.
Det är skit.
Ja, perfekt.
Gud, vad kul.
Sen fick jag kontakt med Chris Lemond då. Så han...
Chris Citron.
Chris Citron, världens bästa man faktiskt.
Kan du inte berätta vem han är och vad han gör?
Just det, sant. Nu är det podcast.
Ja, det är podcast. Vi måste vara lite tydliga. Jag kan ta det om du vill. Eller, ja. Nu måste jag prata lite också. Nej, men han är en bokare. Han bokar typ alla de största rockakterna i Sverige. Bokar dem till ställen runt om i landet. Och han är faktiskt även Thundermothers svenska bokare.
Ja, men det är klart, eftersom vi är ett av de största band.
Nej, men han är jättetrevlig och för övrigt ett stort Prince-fan, så att det är bara plus i kanten. Mimmi har ju jobbat med honom i flera år och ja, där får du ta över.
Ja, det fortsatte ju bara där sen. Han bara bokar mig hela tiden, självklart.
Mimmi är så jävla härlig att jobba med. Ja. Och när man träffar en bra person, då håller man hårt i den personen.
Alltså, Mimmi sa precis nu, innan vi började spela in och precis nu när vi kom, att hon planerar ju att hänga med på våran turné i vår. Och vi blev ju bara så glada! Det känns jättekul, för att du bidrar liksom till en bra stämning och det är chill och har med dig att göra ute på turné. Som
man behöver den typen av energi när det är fyra starka individer. Då behöver man någon som är en balans.
Absolut.
Som är lätta på stämningen. Fixar öl när det behövs och bara är allmänt bäst.
Och någon som torkar ens tårar när man har tömt en jävligt äcklig bajsdunk i husbilen.
Ja, det var verkligen äckligt.
Ja, fy.
Alltså, det känns en värre doft.
Alltså, det roliga är att vi pratade om det här i förra podden, men sen vi klippte bort det. Vi bara, nej, var det med? Nej, inte hela historien.
Men alltså, vi kommer ju ständigt in på de här bajsdunkarna.
Det är ju för att det är traumatiska upplevelser.
Jag hörde även att Filippa sa att hon hade tömt den mest. I beg the difference.
Ja, jag tänkte att jag reagerade också när hon sa det. För jag tänkte bara, vi vet Mimmi, du var den stora hjälten när det kom till det.
Ja, men jag kommer aldrig glömma att du stöttade mig också när jag tömde den enda gången. Och det var så jävla äckligt. Du var där. Du stod där och du fångade mig när jag föll. Och du stod där med rengöringsmedel som luktade gott och papper. Och det var, jag vet inte hur jag hade klarat det annars.
Åh, vad glamorous. Ja, det där rengöringsmedlet, det snodde ju vi där från baracktoan på Harley Days.
Gjorde vi?
Ja.
Ska vi ta ett varv om någon snodde något?
Ja, var och där.
Jag vet inte. Jag vet inte om jag snodde något.
Alla snodde något. Alla snodde något.
Jag tror att jag tappade bort saker faktiskt.
Jo, men initial så plockade vi med oss. Vi länsade logen. För vi sa djuriga, djuriga jävlar.
Det är våra egna saker.
Nej,
det är sant. Men nej, då har jag nog inte styrligt något. Jag har också blivit av med saker. Det är det.
Rest in peace, avblivna saker.
Ja, precis. Jag tror jag tog med en sån här scenfläkt en gång när jag tyckte att de promotersarna var assholes. Tänkte jag, den här tar jag.
Det är rätt. Men alltså, nu när vi ändå glid in här på våran turné, har du några så här, vad minns du? Har du några så här höjdpunkter från i somras när vi var ute och åkte?
Gud, man ska ju tänka nästan. Mm. Ja, alltså, de flesta ölen tyckte jag väldigt mycket om.
Det är bra.
Det var jävligt varmt, det tyckte jag inte så mycket om. Men vad kan höjdpunkterna vara? Midsommar såklart. Och gud, det måste jag bara berätta. När min största dröm gick i uppfyllelse. Vi hade en egen öltapp med fri tillgång till öl.
Hela dagen.
Tills den tog slut.
Ja, sen tog det slut. Jag vet inte vems fel det var.
Då var klockan typ 8, eller? Då har vi druckit den klockan 12. Ja. Det är väl ändå rätt bra tid, eller?
Ja, men det måste jag säga. Det var det bästa midsommar jag någonsin haft i hela mitt liv.
Samma här. Fan, vi delade den bästa midsommar tillsammans.
Ja. Men det var mysigt. Det var också så kul att det kom fler svenskar som vi fick fira med också. Det blev så här, wow!
Ja, precis. Vi har bara varit ute i typ så 3 dagar och bara, oh my god, svenskar! Party!
Ja, men det är en väldigt svensk högtid. Fira den utan svenska skulle bli konstigt.
Det är sant.
Minns du något oglamoröst från turnén?
Ja, jag vet inte. Duschmöjligheten skulle jag väl kunna säga. Värmen, AC som vi inte hade. Takluckan som var vår enda lilla fläkt.
Men jag låg och smälte bort ibland.
Ja, men vi satt ju där allihopa i husbilen i bikinis och bara rann om oss.
Ja. Men då minns jag ändå att jag tänkte så här, gud vad skönt att jag kan ligga ner och åka.
Ja, för att
ja, det var så jäkla värt.
Jag tyckte det var roligt hur vi så här, initialt hade vi så här, värsta drömmar om att vi skulle packa upp den jävla sängen varje dag. För sängen, bordet blev ju sängen som jag och Emily fick dela på. Och till slut så var det bara en säng hela turnén. Alla bara låg, åt, gjorde allt liksom.
Man sopade bort smulor hela tiden innan man gick och la sig.
Så jävla grisigt.
Ja. Nej, men den där husbilen var ju bäst, det måste jag ju säga. Jag har ju kört många sådana varma turnéer i vanliga lite minibussar också, där AC:n inte funkar. Och jag var chaufför och då får man ju köra med öppet fönster och så har man nackspärr och så får man den här truckerarmen som är helt röd som sticker ut genom rutan. Trucker-mimmi.
Har du truckerkeps då eller?
Jag har
alltså jag tänker, får du feeling lite extra så?
Jag har alltid en truckerkeps med någon band logga på. Inte nu då, men det är vinter. Jag har varmmässa.
Men Mimmi, kan inte du berätta lite snabbt vilka band som du har jobbat med på... Det spelar ingen roll om du har kört dem eller merchat eller varit turnéledare. Bara nämn några namn som du har jobbat med.
Åh herregud, hur ska jag komma ihåg allt det här?
Men det är bara några stycken, det behöver inte vara så jättemånga. Men...
Jag kan säga första, Thundermother.
The Scams, bästa, förutom Thundermother. Nej, men jag kan säga vilka jag har...
Thundermother, vänta, 2.0 också då.
Hur ska man säga så? Jag kan ju säga vilka som är närmst, eller vilka jag har tatuerat in på kroppen. Det är ju...
Ja, det är en bra idé.
Det är Thundermother, och sen är det Sister... Och sen är det The Scams.
Sister Sin då?
Nej, Sister.
Sister.
Sister. Ja. Det är ett band som heter Sister Bara också.
Sister Bara. Ja, jag jobbar även med Sister Sin också. Jag ser som så. Jag kör de band som åker i minibuss. Ja, fan, jag glömde Electric Boys.
Conny Blom.
Conny Blom. Gud, jag måste ju tatuera in Electric Boys.
Den en liten tupp.
En liten full tupp. Ja. Ja, just det. Jag har jobbat mycket med Conny... som soloartist och med Electric Boys såklart, ja. Mm. Det är sant. De ligger mig också väldigt nära om hjärtat.
Fan vad fett 80-talslåt.
Det kommer det där med minnet igen.
Men du, Mimmi, jag tänker på ett stort band som du faktiskt har glömt bort där, men det är Wasp.
Just det, de körde jag när jag var 19, det kommer jag ihåg. Jag ljög att sa att jag var 20 för att verka lite äldre.
Men vänta nu. Nej just det, det var inget. Man är 18 när man tar körkort. Tänkte bara, wow, du körde olagligt. Men alltså Wasp då är ju, de är ju extremt stora rockikoner. De kom ju liksom på 80-talet och gjorde liksom...
Det kan sjunga lite.
Ja. I'm a wild child, come and love me, I want you.
Var det stämma?
Ja. Var inte
snyggt? Jag blev så mindfuckad, bara, detta är mitt solo.
Men en rolig grej med Wasp är ju, de ställer ju verkligen till med kaos i Sverige när de kom slog igenom. För att de använde ju rått kött på scen och blod och allting. Och...
Rått kött?
Ja. Nej, rått. Ej, de använde ej tillkokt kött tillagat. Och det var ju många så här svenska tv-program på den tiden som gjorde liksom, alltså såna här riktiga PK-program som bara, kan inte göra så här mot våra barn liksom. Så det är verkligen ett ikoniskt band du har jobbat med. Coolt. Och du var alltså bara 19. Hur var inte det helt, hur var det?
Jo, det var ju nästan mina största idoler även då, sen jag var liten liksom, så här ungdomskärlek nästan. Inte för att de var så snygga, men häftigt var det. Jag var ju jätterädd. Han sa åt mig att köra långsammare, det kommer jag ihåg. Blackie.
Han det är sångaren i bandet.
Ja. Nej, men han var en sån person som liksom ingav respekt. Jag kände ju direkt att jag ska inte ens prata med han liksom.
Gjorde du det ändå någon gång eller?
Nej, utan han tackade mig och skakade hand så, men annars pratar man inte mycket med han.
Lärde du känna några andra i bandet då, eller var alla lika reserverade?
Jo, men han som spelar gitarr då idag, även Douglas, jo, han lärde ju känna en lång vänskap efter. Mm.
Det finns alltså en till dogge i ditt liv, förutom Doug Aldridge.
Ja, just det. Ja, det här är min dogge då.
Men jag tänker, vad heter det här? Du var på, jag minns att du har berättat om ett band du var på turné med i Norge. Är det några som du ska på turné med igen, eller?
I Norge?
Kommer du inte ihåg att turnébussen stannade i Norge och du lämnade den där?
Ja, jo, det var ju Wien var det. Ja, men det var ju, ja, det var ju skitturnébuss alltså. Mm. Vi kallar den Rusty. För den var så rostig. Och den bara, vi var i Tyskland och så skulle vi bara fortsätta Skandinavien. Vi hade varit ute i kanske 5 veckor och hade Skandinavien kvar. Och då fick vi byta till Rusty från en annan buss. Mm. Så vi körde den till någon sån här Mercedes-verkstad, för den gick ju sådär. Och de bara skrattade åt oss och sa på knackig engelska, I wouldn't drive this. Sen tyska skrattet liksom. Då hoppade turnéledaren av, han var tysk. Så han stannade där och tänkte att jag kan ta över nu.
Lägger märke till att det var för att han var tysk och inget annat.
Nej, ja, annars kanske inte skulle jag hoppat av i Tyskland.
Nej, eller hur? Jag har en fråga som kom upp nu när vi pratar om det. Mimmi, hur många länder har du kört i? Ungefär, är det hela Europa?
Ja, jag har inte varit mycket i Östeuropa. Det är ju mest de här vanliga länderna.
Som är
de vanliga.
Nej, men de vanliga turnéländerna, vilka är det?
Nej, men det är väl, man åker ut mot kontinenten. Då åker man ju Danmark, Tyskland, Frankrike, Belgien, Holland. Och så kör man lite Spanien, Italien. Kanske eventuellt rör man sig till Tjeckien, Slovenien, Ungern. Men kan vara mer än så. Jo, Österrike brukar man ta och Schweiz på vägen. Men det är nog typ det.
Mm. Det är en typisk Europaturné kan man säga.
Ja, mm. Om man inte kör öststatsturné. Men det har jag aldrig liksom gjort. Utan det är Tjeckien och Slovenien som jag har varit i. Mm. Men jag fick aldrig berätta klart när jag lämnade bussen.
Nej, berätta färdigt om bussen. Förlåt.
Ja, nej, men de sa ju bara, we wouldn't drive this. Då tänkte jag, men nu ska vi annars komma till Skandinavien. Så det var lika bra att bara börja. Fick starta om åbäket kanske en gång i halvtimmen, för att sluta den växla så var det automatväxel.
Men, gud.
Men sen kom vi till Stockholm, där låste sig bakluckan i baklås och fick lasta ur alla instrument över sätena. Fortfarande så här, trucka på omstarten en gång i halvtimmen. Till slut är jag så äkla trött när vi kommer till Norge, så säger turnéledarna att jag ska köra tillbaka den till Tyskland själv. Men då tänker jag bara, nej, fuck it. Så jag la nyckeln på däcket och så tog jag faktiskt bussen hem.
Nej. Och vad hände med Rusty?
Jo, det var faktiskt en av grabbarna som skulle flytta till Oslo när vi hade varit där. Mm-hmm. Så han stannade kvar. Han gick förbi Rusty massa dagar och den stod kvar. Så vi tror att den liksom dog där.
Rest in peace, Rusty.
Eller hur? Men en annan grej som jag tänker, i och med att du har jobbat med så många olika band och hållit på med detta i så många år. Har du någonsin känt att faktumet att du är en kvinna i branschen på något sätt påverkat hur folk behandlar dig eller hur de bemöter dig?
Ja, alltså banden jag har kört, då kan jag tycka att de har varit liksom extra snälla så. Och det uppskattar jag jättemycket. Men däremot promoters som man försöker casha in från och sådana där saker, då det kan ju mötas med ett visst motstånd, att de alltid vill ha saker på sitt sätt och har svårt att ta order från en kvinna som, jag har egentligen inga order att ge, utan jag säger bara vad bandet vill och har sagt och hur de vill ha det, men det har de svårt att ta liksom. Kanske främst när man kommer ner mot Spanien och Italien och sådana länder faktiskt. Mm. Inte så mycket i övriga Europa tycker jag inte.
Nej. Och det är då när du har varit turnéledare och måste, som turnéledare ibland måste man, får man betalt kontanter efter giggen. Det är lite olika hur det funkar ju. Och det är de fallen, tänker jag. Jag bara får vara tydlig, för det kan inte så för att folk som lyssnar kan inte förstå att ibland är det så, ibland får man ju faktura och så som vanligt.
Ja, men då är det ju lugnt. Nej, men det är ju över när man ifrågasätter varför riden, som ni redan har förklarat, inte är där, och man ifrågasätter omständigheterna och så. Då, jag kan tänka mig, hade det varit en man som gjort det så hade de haft lite lättare just.
Mm. Det är sorgligt att det är så. Ja. Men just att det är också tråkigt att man som turnéledare måste agera indrivare istället för att det bara ska skötas lätt.
Ja, men det är väl en gammal klassiker. Som just vi...
Slash barnvakt.
Vi turnerare just får möta på liksom. Det har väl ingen annan... Ja, säkert många branscher som har det än idag, men det är väl en utsatt bransch liksom, som musiker, att verkligen driva in sina löner är ju ett jobb i sig liksom.
Ja, herregud.
Det var det ju även för mig, inte på alla ställen, men på många plan fick jag ju sätta mig i slutet av månaden och jobba 2 dagar med att försöka få in mina löner från alla håll.
Ja, men
just det, jag glömde ju säga en rolig anekdot just om det där när vi var i Italien med ett band. Det var någon italienare som också spelade i någon band som var vänner till dem, som ifrågasatte "Why bring a girl on tour?" sa han. "Is girlfriend?" "No, it's our driver." "Girl drive? No, why?" Och sen klämde de den fräcka "Next time, bring the boy with the brain."
Nej.
Fy fan. Och så kunde han knappt liksom han kunde knappt nu fyller vi på skafferiet här med lite mer dricka.
Ja.
Nej, men alltså, vad var det för fel på han? Men fan vad sjukt.
Gud, det är ju bara ett jävla machosvin, det är ju det.
Kan man outa det här?
Ja, det kan.
Och som ska tilläggas var att han hade kört det bandet jag hade kört förut. Och då mässade han när han körde genom en tunnel, så han skar nästan av halva taket på bilen.
What?
Ja, men det förklarar ju bara vad han var för ett jävla körkubbe.
Ja, körkubbe. Men det förklarar också lite synen i Italien. Hur man blir behandlad så. Inte kanske dåligt, men just att det ska inte vara en girl in charge eller som driver eller som något.
Det är ju dåligt att man överhuvudtaget, att det ens är en grej att du är tjej eller inte. Om du sköter ditt jobb bra så ska inte det ifrågasättas.
Jag har faktiskt en fråga. Du har kört i så många länder och jag bara blir så här nyfiken på liksom, vilket land är kaosigast att köra i versus vilket land är bekvämast att köra i versus vilket land är roligast att köra i versus vad har du att säga om det?
Ja, vad jag har att säga om det? Jag kan säga att Paris är nog kaosigast att köra i. När det är, där får man bara gilla sin gas liksom, för att komma någonstans. Men London är kanske tråkigast att köra i. Det är liksom, måste man söka en massa...
Men du har alltså kört vänstertrafik i London?
Med en högerbil?
Ja, med högerbil, ja. Exakt.
Fy fan, vad läskigt.
Hur länge har du haft körkort då när du gjorde det här? Jag som har körkort i över 10 år skulle jag inte ens våga nu.
Första gången måste ju varit när jag var 19 liksom. Då vet jag att de skrattade åt oss. Det var faktiskt Chris Lemon med på turnén. Och så det började med någon sån här liten bro vi skulle köra under. Det var det första vi liksom träffade på. Det var någon spårväg där ovanpå. Men det stod ju någon sån här mått på bron i tum eller inches eller vad tusan det var. Så här 2 fjuttar. Så vi fattade ju inte hur hög det var. Så vi fick stanna upp trafiken och Chris, han fick gå ut och titta där, kommer jag ihåg. Vi fick köra långsamt under. Så dumma var vi.
Men
vi...
Kaos!
Nej, det var inte så mycket kaos. Nej, vänstertrafik, det är ganska lätt för mig. Vi har inte så bra känsla på höger och vänster ändå. Så det är sak samma. Jag brukar sätta upp en skylt i början, så här, keep left, att man skulle komma ihåg det. Men det är lika stor omställning när man går tillbaka till höger faktiskt. Det är bara att kolla på pilarna. Det är svårare att gå i vänstertrafiken och köra faktiskt. Fast det har jag i högertrafik också.
Eller hur? Jag måste säga att till alla som lyssnar att är det inte så jävla coolt att Mimmi som 19-åring nytaget körkort bara kastar sig ut i Europa och bara kör en massa band. Det är för mig så jävla badass. Jag kan inte ens fatta det själv.
Nej, det är helt galet. Du måste så himla gärna ha velat bli en del av... Nej, jag skojar. Nej, men det låter helt magiskt.
Nej, men om största hobbyn liksom är rock, kolla på konserter, och det kan man göra på andra ställen också. Utomlands till exempel. Wow! Det är en helt ny värld. Ännu mer rock. Kunde man inte få nog av det.
för någon som lyssnar där ute, att våga göra det de verkligen vill och bara ta för sig på det sättet som du har gjort på ett jävligt sunt och bra sätt. Vad kan du ha något tips?
Nu låter det som att jag är jättetuff, för så vill jag inte framstå.
Nej, men du är inte jättetuff. Säga,
jag är ju fortfarande inte säker på om jag ska hitta dragläget varje gång jag startar bilen. Så att, alltså, det handlar ju bara om att göra det ändå, liksom. Om det är något som verkar kul men asläskigt, då får man ju bara göra det ändå, liksom. Jag tycker fortfarande att det är läskigt att starta en bil. Köra start i backe, liksom. Börja svettas.
Men, ja, förlåt, det var inte meningen att få det att låta som värsta Hulken, utan det jag menade var mer att man bara go for it och gör det, fast det känns skitläskigt och man kanske inte helt 100% vet vad man håller på med, så kastar man sig in i det och så bara, men vi löser det på vägen, typ learning by doing. Och det är lite det som är häftigt, för det borde vara fler som vågar göra det. För man hämmar sig själv för att man är, jag kan inte detta perfekt och dittan och datten. Men det är inte alltid det att man behöver det, utan vågar du så kan det ofta, det löser sig på vägen, liksom. Och det är det som är häftigt.
Verkligen. Då kan man vara 19 och få köra Wasp, liksom. Hallå. Gud, det är sjukt häftigt och sjukt inspirerande. Jag hoppas flera där ute blir inspirerade av det här, för det är jävligt ball. Jävligt ball.
Ja, men faktiskt. Men jag tror det är viktigt för folk att höra, liksom. Där gäller det vardagen också. Man tror att alla andra är så modiga och hur vågar ni och så. Men jag tror det är ju ingen som vågar egentligen. Alla är ju säkert rädda för sitt, liksom. Det är nog viktigt att prata om också.
Det är sant, det är sant.
Jag sitter alltid och liksom darrar när jag ska hämta ett nytt band på Arlanda. Jag tycker alltid det är lika läskigt. Även när jag var 19, var jag säkert tuffare till och med.
Men det kanske också handlar om att så här, alltså ibland kan jag känna personligen att om det är någonting man som inte egentligen är ens grej, som till exempel då när du var 19 och precis hade sagt körkort, då kanske inte du tänkte så här, men köra bil är det jag är bäst på. Och ibland kan det vara liksom förlösande i sig att bara veta om att man inte är expert på det, och då slappnar man av och bara gör det, liksom. Eller så kan jag känna många gånger när jag testar nya instrument. Då har jag liksom inga spärrar alls. Men när jag spelar trummor, då är det på något sätt, då blir det viktigt att leverera på ett annat plan. För det är min grej, liksom.
Men då har du börjat bygga upp förväntningar på hur du ska vara för att du har hållit på med det si och så länge. Medan egentligen med allt man håller på med ska man bara kasta sig in och bara köra. Och sen så kommer man märka rätt snabbt om det är ens grej eller inte.
Jag vet precis vad du menar. Jag älskar ju att sitta hemma och sjunga och spela gitarr. Det gör jag varje dag. Men så fort någon säger, men gud, du är jätteduktig på att sjunga, kan inte jag få höra dig sjunga den sången? Då var, nej, då var det absolut inte kul längre. Och för att det ska vara ens grej, förväntningar och så. Så jag förstår precis vad du menar. Det är ju kul att latcha med det man tycker om, men ens egen grej måste man ju prestera på.
Ja. Det är faktiskt sant. Men jag tänker också att det kanske är bra att vi tar in detta nu, att vi förklarar de tre olika yrkena, så att säga, som Mimmi faktiskt har gjort, eller hållit på med on the road. Vilket är turnéledare, busschaufför, eller vad ska man säga? Turnéchaufför, busschaufför, chaufför. Nej, hon har kört minibuss. Och merchförsäljare. Det är tre olika grejer som är livsviktiga för en turné och band när man är ute.
Ja. Och som Mimmi ger i ett härligt paket. Nej, men det är väl ändå ovanligt, tänker jag. Alltså, att hitta, eller det är bara vad jag har upplevt, liksom. Det kan vara svårt att hitta någon som pallar och gör alla tre sakerna, liksom.
Alltså, jag tror inte att det är ovanligt så här till en början, liksom. Då får man ju se till att alla kan göra det mesta, men sen är det väl, ju större band man kör, då har man ju en till varje, såklart. Men jag har alltid känt att det är med att band ska faktiskt kunna komma ut och turnera har varit lite av min hjärtefråga. Och jag tänkte efter, jag vill verkligen göra så mycket man kan. För att kanske ett band har råd att ta med sig en person, då gör man ju allt, liksom. Självklart. Kan man det så gör man det. Sen har jag ju fått höra från andra branscher, så att säga, att jag förstör för dem genom att erbjuda mitt lilla paket till så billig penning. Men jag känner ju mer att, ja, musikscenen krävs ju att hållas vid liv, liksom. Då får man ju göra allt man kan om man nu är åskådare och har som passion att se konserter, då måste man ju få det att fortsätta liksom.
Ja, alltså chaufför är ganska enkelt. Det är den som kör bilen. Uppenbarligen. Merchförsäljare är också ganska enkelt. Det är den som säljer liksom skivor och tröjor och alla merchandise som bandet har med sig. Och det är även där största inkomsten för många, många band ligger. Att de kanske kör en förbandsturné. Ja, förklara, på en förbandsturné får man inte så mycket i lön. Så för att finansiera alla kostnader som ligger i en turné, bensin, hyr, bil och allt möjligt, då kanske man behöver sälja väldigt mycket tröjor och skivor. Så där får man ju jobba på en del. Och sen är det ju turnéledare också, och det går inte ens att förklara vad en turnéledare gör. Allt som förberedelser för att turnén ska gå runt. Man är liksom den personen som ser till att bandet kan koncentrera sig på att spela istället för omständigheter och problem som kan uppstå. Den bandet ska ju kunna spela, leverera 120% på scen. De kan inte ha några konstiga problem i huvudet när de ska gå upp och spela, för det är ju där deras fans kommer. Det är den viktigaste delen för bandet. Då måste man ha en bra turnéledare i ryggen som de litar på att ta hand om resten av resan. Det är som en reseledare. Mm. Faktiskt blandat med mamma och pappa och snäll kompis och psykolog och planerare och ja, det kan vara allt möjligt liksom.
Allt?
Ja.
Men jag tänker exempel på det är ju bland annat ha kontakt med klubben man ska spela på eller stället man ska spela på. Mm. Se till att man får en tid, man ska vara där, adress.
Och sen tänkte jag på något sånt enkelt som jag inte hade tänkt på innan. Just sån här, när man kommer in i ett nytt land, att man ska ha någon slags sån här, vad heter det, någon sån här grej som
är... Ja. Det var ju olika saker för olika länder också, det var tur du hade kommit.
Jag måste förklara, jag har inte körkort, men det är någon sån, ja du fattar.
Ja, det heter vi. Vignett. Det är istället för vägskatt ungefär. Så att istället för att alla ska betala vägskatt så betalar de som använder vägarna, utom, alltså utlänningar, inlänningar, alla som kör på en väg betalar vägskatt. Mm. Det har de i många länder.
Det är ju inte det första man tänker på, men det är en så här sjukt viktig del av en turné, för att man kan förlora mycket pengar på det och spara pengar.
Det kan bli mycket böter på sådana grejer. Ja. Jo, men om man nu som ett band kanske vill försöka repa och fixa allt sånt innan, då kan man inte sitta och tänka på alla olika länder man ska passera och vad som gäller för regler för en bil och hitan och dit. Alltså det är mycket. Jo, men det kan jag berätta. När jag skärmade tullen där i Schweiz, vi skulle åka in med 3 olika band, bland annat Thundermother. Mm-hmm. Då hade vi ganska mycket merch med oss, för vi var ju på en lång turné. Så då ville de ha ungefär 30 000 ville de ha av oss när vi körde in. I sån förskotts skatt på allt vi hade kunnat sälja om vi hade sålt allt vi hade.
Har man de pengarna liggandes när man är på turné?
Nej. Nej, det har man ju givetvis inte. Vi hade samlat ihop 1000 euro så hade vi att lägga på det i vår budget. Vi stod där och dividerade, vad ska vi göra? Och då la jag fram mitt pass som han ville se. Och då sa han, för jag heter ju Mimmi Dahlin. Då sa han, oh Dahlin, that's the name of my favorite football player. Och då sa ja, såklart. Så jag tänkte snabbt där, jag bara, oh yeah, Uncle Martin, yeah he's my uncle. I'll tell him you said hi.
Ja, men Martin Dahlin var ju med och tog EM-bronset där, 94.
EM, det var ju fan
VM. Ja, bara för att förtydliga, det är sant. Han är ju en stor fotbollsspelare.
Stor svensk fotbollsikon.
Ja, men jag vet bara att någon annan som heter Dahlin, Martin Dahlin, spelar fotboll. Så jag tänkte det. Och då blev han så här, ja men han blev snäll då. Så sa han, girls, how much do you have? Så då betalade vi bara 1000 euro. Så sa han, okay for this time.
Wow. Tack Martin Dahlin.
Ja, thank you Uncle Martin, tänkte jag.
Har du någonting kul du skulle kunna berätta om just oglamorösa versus glamorösa situationer som du har upplevt?
Om vi har något kul vet jag inte, men...
Nej, det behöver inte vara kul, men det är någonting intressant, någonting som...
Ja, alltså oglamoröst, jag vet vi har pratat om det förut, men oglamoröst är ju liksom toalettsituationen. Någon gång när vi var i Spanien, det var lite ökenfeeling, lite så här slätter och sånt, så det fanns inte så mycket där. Vi stannade vid någon sån rastplats. Självaste toan gick ju inte riktigt att gå in på. Den var ju ganska övergiven. Så där var ju bara, det var bara att glömma. Och grabbarna ställde sig och kissade mot något staket. Och jag hittade en liten förtvivlad buske som inte dolde en centimeter av mig egentligen. Men jag tänkte ändå att jag tyr mig till den. Så jag gick dit och satte mig. Och då såg jag fullt med blodiga bindor och tamponger. Och då tänkte jag, jag har hittat damernas i alla fall. Det är ganska oglamoröst.
Så in i helvete.
Ja.
Oh my god.
Men ja, det är så illa är det ju inte alltid. Nej. Men just att det är lite osäkerhet att inte veta nästa gång man kan gå på en ordentlig toa.
Kommer du ha någonting så här extra glammigt?
Jag kan komma på en speciell glamorös grej jag bara kommer på så här på rak arm. Det är faktiskt med Conny Blom när vi var i Göteborg. Och så var vi ute och slirade lite på stan och tog lite öl här och var. Och jag var väl hem sist, tror jag. Jag undrar varför. Och då bodde vi på Elite Plaza, tror jag det var. Mitt i stan där. Och jag trippade ner och så kom jag in. Och jag ser bara så här, du vet, marmorgolv och högt tak. Och det ekar och kristallkronor. Och jag känner så här, det nästan sjunger så här, wow! Jag tänkte, gud, äntligen har man hamnat på gräddhyllan efter alla dessa år. Jag trippar in där, så kommer jag fram till receptionen och säger, jag ska checka in. Jag visste inte vilket namn mitt rum stod i, men jag heter Mimmi Dahlin. Då säger han, ja, vi har väntat på dig. Så tänkte jag, klart jag har väntat på mig. Jag var ju den sista att checka in den natten, så det var väl därför. Men då var jag på gräddhyllan.
Fy fan vad nice. Jag går frukost också sen dagen efter eller?
Gud, jag tror jag åt 35 plättar eller någonting. Jag fick be dem göra mer plättar. Nej, det var det bästa.
Men är det inte gött att sådana små saker, det är ju inte små saker, men sådana saker blir så jävla goa och speciella efter det man upplever som hör till det normala mer. Alltså det här oglammiga on the road, att när man väl är på ett skönt, gött hotell, då är man bara så här, oh my god. Nej, men okej, Mimmi, du har hållit på med detta i 6 år nu. Ja. Och jag är ändå nyfiken, för du har ändå byggt upp vid sidan av, att du har följt med en massa band, så har du ändå byggt upp en viss fanskap, eller du har fått fans genom ditt merchande. Du har blivit en personlighet i vissa kretsar, i vissa rockkretsar. Och då är jag lite nyfiken på hur hände det och liksom hur har det känts för dig? För det måste ha varit jättemärkligt.
Hur det hände är ju ganska logiskt i och med att fans som gillar bandet, för dem är ju jag ansiktet utåt. Jag står i merchen hela kvällen och jag är de träffar och ser. Och i och med att många turnéer bokade av samma agent går till samma ställen, så träffar man ju många gång på gång på gång. Så då blir de ju glada. Mimmi Driver står i merchen igen, och då ska det babblas och skålas. Så det är ju härligt. Och sen tycker jag det som varit så kul under turnéer som dessa personer kanske inte har gillat bandet på, då har de kommit för att träffa mig och kanske hitta ett nytt band, så då får andra band jag kör nya fans. Så det är ju jättehärligt att man kan bidra till en sån grej faktiskt.
Ja, hej! Nu är vi tillbaka här i baren på Dickens, i Stockholm, med Mimmi Driver, vår gäst. Och Mimmi är ju den som faktiskt bad oss prata om singellivet och allt som har med det att göra i avsnitt 5.
35 tror jag. Nej, jag skojar.
Nej,
jag vet
inte. Nej, men i alla fall, skitsamma. Det är ett avsnitt innan det här. Och då pratade vi om hur det var att vara singel, Tinder och yada yada wada wada. Och nu när vi har Mimmi med oss så tänkte vi att Mimmi kunde få ställa lite direkta frågor i och med att hon tyckte det var kul att höra oss just berätta om hur det står till i våra singelsituationer.
Så Mimmi, sätt oss på grillen.
Han är jävla ser gillas. Nej, men jag undrar lite om, eftersom ni precis har hoppat in här i Thunder Mother och som du just pratade om innan när vi hade paus, så att det blev en ganska snabb change of life liksom. Har ni märkt någon skillnad i hur man skulle kunna kalla det datinglivet efter det? Alltså, inte skillnad att det har blivit bättre, men är det någon skillnad?
Det är lite knepigt, för jag, nu har jag varit singel i sig ett år. Men så som det är en liten, det är liksom vaneperiod och sådär. Men så jag har inte hoppat på den singelbollen sådär jätteengagerat och aktivt förrän nu. Nej, men jag tycker personligen inte att jag har märkt någonting. Och om det är någonting så skulle jag säga att folk är räddare. Mer, det är konstigt svenska, det var jättekonstigt svenska. Mer rädda för en än innan. Om det var svårt innan så är det snäppet, babysnäppet mer svårt nu.
Jag har ändå upplevt att du får mycket uppmärksamhet, Garnica.
Jo, men en sak som är viktig att lägga till här är att jag vet inte när folk raggar på mig.
Nej, det har vi också. Ja. Nej, men tyvärr för min del så har jag mest bara märkt att folk jag så här varit lite på innan, det har passat för dem nu. Och då blir jag lite avtänd av hela grejen liksom, att det känns mer som att jag har fått uppmärksamhet för det än för mig själv. Och då kan det vara, känner jag.
Den är inte helt okej.
Nej.
Men du är ju, alltså när det gäller att vara singel och sånt, så är du mycket bättre på att läsa av signaler. Jag är ju rätt orutinerad på den fronten. Och det kan jag erkänna, det är lite pinsamt. Jag borde vara bättre, men det är skitsvårt att veta.
Ja, men det är det. Jag vet inte fan om jag är bättre själv liksom. Vi kanske har missat så här våra men of our lives.
Nej, nej, så får vi inte säga. Jag tror bara att jag tror att när det väl kommer en person som är rätt, då kommer det kommer visa sig och det kommer vara mycket mer enkelt. Och även om jag har mina nördiga tendenser, så kommer det liksom, det kommer vara för tydligt för att jag inte fattar.
Hur tror ni att det är att dejta en bandtjej, eller finns det egentligen fördelar med det, eller kommer man som partner egentligen efter bandet sist?
Det tror jag tyvärr är ett faktum, för att musiken för många, eller jag kan inte snacka för alla, men för mig själv är ju min största kärlek i livet. Men jag hoppas hitta den kärleken som kommer ta lika stor plats, som kommer vara delad första plats.
Vi har ju också lite varit inne på det i podden förut, att så här, för våran del krävs det nog att hitta någon som är tillräckligt trygg i sig själv och som har tillräckligt mycket eget driv och får göra sin egna grej för att det ska funka för oss. För att vi måste liksom träffa någon som accepterar att vi är borta mycket och att vi träffar mycket folk, och någon som bara kan vara så, jag får för mig att det är ett stort problem i den här situationen att med svartsjuka liksom. Men hörni, det är dags att avrunda. Ja. Mimmi, tusen tack för att du kom hit.
Ja, det har varit fantastiskt. Tack så hemskt mycket, Mimmi. Tack för att du tog dig tiden. Vi uppskattar det enormt mycket.
Ja, men tack själva. Det här var ju skitkul.
Yay! Vi ses om 2 veckor.
Hej då!